Det ligger lite vår i luften i Stockholm på Ringvägen där vi ännu en gång säger god morgon NHL och välkomna till det här programmet som pratar om världens bästa hockeyliga. Det kommer bli mycket av Europas bästa hockey för vi har ju CHL-final här på Viaplay imorgon. Men såklart också NHL ska vi prata om med Mattias Nordström. Välkommen.
Tack så mycket.
Kul att ha dig här.
Ja, roligt att vara här.
Och Niklas Gide på expertstolen.
Ja, det känns så bra att vara ute på flanken igen. Det där man trivs som bäst. Ja.
Exakt, slippa jobba hem och ta ansvar.
Exakt. Det är lite mitt DNA egentligen.
Är det svårt? Du har ju varit en väldigt... Du är ett bollplank brukar jag säga. Du, allting studsar av dig när du sitter i programledarstolen och kommer tillbaka till experterna. Men jag vet ju mycket åsikter du har om sport. När du sitter i fikarummet.
Ja, nej, men det är väl klart. Jag älskar ju sport och framförallt så gillar jag ju tv och media. Hur det fungerar och man är intresserad och tittar ju mycket på hur experter arbetar. Hur man kan få fram sina åsikter. På vilket sätt man kan få fram dem också. Så, nej, det är kul att vara i den här stolen lite också. Nu kommer jag kanske inte tycka jättemycket. Nu sitter ju notan och drar ögonen i den här. Så att man får vara lite lugn start här. Men det är en intressant väg att gå tycker jag. Att se hur experter utvecklas. Framförallt då de man har fått jobba med länge. Jag var ju med Mattias första sändning. Jag har varit med Erik Granqvist hela karriär. Det är kul att se hur de utvecklas.
Ja, det är två lite olika vägar också kanske, du och Erik.
Ja, men att jag fortsätter att ha inga åsikter och Erik har massor.
Ja, det är lite olika energi.
Jag förstår vad du menar.
Samma frisyr men olika energi.
Mm, verkligen.
Okej, nu ska du få göra lite expertjobb, notan. På uppstuds här, Jim Hiller, din gamla Cub Kings, får sparken.
Ja.
Vad tänkte du?
Jag tänkte redan från början av den här säsongen, Rob Blake, min gamla vän och Kings förre GM, var ju den som anställde Hiller. Och så kommer Ken Holland in och tar över och vill ge han det här förtroendet. Men det blir ju ändå, då tänkte jag direkt så att tålamodet kommer nog inte vara så stort med Hiller. Utan Ken Holland gav han chansen och nu är bytet gjort. Kings har haft en tuff säsong. Det var väl, de har legat runt slutspelet i stort sett hela tiden. Men inte riktigt lyft. Och inte någon spelare heller som har lyft i laget där man säger att ja, det här kan gå riktigt bra för Kings i år. Så att jag var inte ett dugg förvånad att den här förändringen skedde.
DJ Smith som var tränare där, assisterande, tar över till resten av säsongen. Och vi säger ja och nej. Slutspel för Kings.
Jag säger nej. Och lite tråkigt också nu när de har gjort den här satsningen. När Panarin kommer dit och man känner att det är Kings som ska ta det här steget. Nytt kontrakt med Kempo och hela den biten. Kopitas sista säsong. Så jag tycker det väldigt, väldigt tråkigt, men känslan är det. Och har de tappat det där omklädningsrummet så går det inte så här snabbt till att skruva om. Och nu jäklar går vi ut och kör. Det är rätt många svåra lag man ska passera. Så nej är mitt svar.
Jag tror de tar sig till slutspelet där med Kopitar tillbaka. Att de hittar den här gamla duon då, Kopitar-Dowdy. Som Dowdy är lite besviken efter OS och så känner att det är kanske sista natten med gänget, det här gänget. Så att jag tror de precis hankar sig in på sista wildcard-platsen.
Mm-hmm. Kings hjärtat har talat.
Ja, jag kände det. Det var totalt opartiskt. Ja. På tal om experter och kunna ta bort sina gamla lojaliteter. Det var ju NHL.
Vi får se.
Ja, vi får se om det är rätt. Jag ska följa upp det här. Mm. Du kan också följa upp med Stanley Cup-tips inför säsongen. Kom då vad jag hade.
Kings?
Jag hade Winnipeg.
Winnipeg, ja. Du, då flyger vi vidare.
Ja, exakt. Vi släpper det. Det var NHL Hockey Day i Göteborg i lördags. Niklas var där och det var också din namne Holmgren som fick skrika in ett Mika Zibanejad-mål.
Mika backar ut för att Emen skjuter då, men han blir markerad. Och där är mål! Det är Mika Zibanejad och Rangers lever, har ni sett?
Ja, Ida, Fara Honken gastar här på scen i Göteborg. Hur var det?
Nej, men det är ju helt underbart. Och framförallt är det så kul att se hur stor han är, Holmgren, bland alla fans där ute. Hockeyfans såklart, men alla andra idrottsintresserade också. Han är ju som en liten rockstjärna. Nu har jag varit på en rockscen också med korslagda där och uppträtt. Men han är en stor Holmgren och jag menar just det är så synonymt med det. Vi satt och käkade sen på ett uteställe i Göteborg och så blev det lite gruff där bland några bakom oss, inte i vårt gäng. Då började Holmgren ropa, det är gurgel! Och hela restaurangen började ju garva såklart. Så att det händer mycket, men det är kul att göra det här på plats och få uppleva hockeyfansen också och passionen för NHL.
Ja, du ska få berätta mer om det, men nu blev det här ett hur är det att resa med Niklas Holmgren? Och ni är ju ett dynamiskt rara par, brukar säga att jag kommer knocka och smocka, ni är ofta tillsammans. Hur är det? Upplevelsen på råden med Honken?
Det är mycket roligare än vad jag vill ge skenet av mot honom framförallt.
Han tittar inte på det här.
Nej, han tittar väl bara på fotbollsprogrammen. Så att det är mycket roligt. Vi har kul. Han är ju rolig och lätt att få med sig. Ger man en idé så hänger han gärna på. Vi har gjort allting från bussturer och promenader. Och vi brukar hitta på ganska mycket roligt.
Min favorit var ju när vi satt i bastun där i Tammerfors. När vi liksom var 100 finländare i världens största bastu. Och så började vi prata svenska.
Säg inte vi. Det var ju en person som alla sådär, började svenska och sen engelska direkt. Och, hello, we are from Sweden.
Ja, exakt. Men då ska ju de också såklart sänka oss. För då var det ju liksom litervis på den där bastun.
Ja, det var så.
Ja, givetvis.
Ja, men han hamnar ju i centrum alltid. Men det man ska komma ihåg med Niklas Holmgren också. Han är så oerhört professionell. Make till att förbereda sig och aldrig lämna någonting åt slumpen. Det är liksom i hans DNA, om man kommer in på det igen. Det handlar om att göra ett jobb oavsett den nivån som han har i yrket. Så kommer han bäst förberedd av alla i stort sett.
Och jobb fick han göra här i Göteborg. Berätta hur det var. Det var alltså Rangers mot Pittsburgh på storbildsskärm här i Göteborg.
Exakt. Event. De hade ett event i NHL i dagarna två då, fredag och lördag. Där man var det gratis för alla, det öppet. Man kunde gå dit och åka på en is utanför. Du kunde ha lite skill competition där inne. Hastighetstävling i skott och hela den här biten. Och sen så var det ju massa hockeygäster på plats på scen och man tävlade om Ivar Stenbergs tröja och hel del aktiviteter som pågick. Så det gör att jag gissar väl att det var runt 5000 personer kanske de här dagarna två. Vi hade ju det i Linköping i fjol också, så avslutas det med att vi kommer dit och gör en NHL-studio från start till mål. Vi har studion på plats. Jag och Erik var där och Viktor Ståhlberg gästade. Vi hade Christian Bäckman som gäst. Har ju spelat i Rangers också. Och sen så kommenterar man matchen från scen. Så sitter folk där som publik. Så ser de det på storbild. Samtidigt ser Holmgren sitta live och ropa att det är mål, Mika! För det är rätt häftigt.
Det kan jag verkligen tänka. Och när vi är inne på Göteborg, vi ska prata mer NHL i det här programmet, men nu går det så hastigt och lustigt fort här när vi har så mycket att prata om. Så nu ska vi rikta fokus mot det som händer i Göteborg på tisdag, då det nämligen är final i Champions Hockey League. Det är Frölunda, fyrfaldiga mästarna mot Luleå som vann den första upplagan av CHL 2015. Det är så att vi ska ha Mattias Bromé med oss från Luleå. Jag undrar om vi är så att Mattias sitter redo redan nu att hoppa in i programmet. Ja, men vad trevligt!
Oj, oj, oj.
Säg god förmiddag till Mattias och fråga hur läget är.
Bara bra, är du själva då?
Ja, men det är fint här nere. Lite väl, jag tycker lite väl klibbigt här nere i Stockholm. Jag tror ni har ni minusgrader i Norrbotten?
Ja, var det minus 11 idag, men det är inte så farligt ändå. Solen skiner så ska bli lagar.
Du, jag måste fråga mig först och främst om du har hämtat dig efter holmgången i lördags, straffar mot Skellefteå, årets grundseriematch. 23-25 istid på Mattias Bromé noterar jag. Så hur mådde kroppen på söndag och skallen?
Nej, men bra tycker jag. Jag vill spela ännu mer, men det var en rolig match att spela. Det var nog inte en 0-0 match egentligen. Men mycket kamp och mycket... mycket chanser ändå åt båda hållen, men det var väl ingen som kunde sätta dit de sista lägena. Bra målvaktsspel, så en rolig match och det ska vara hett när vi möter de där nere.
Ja, kan man säga nu i och med att ni har finalen här mot Frölunda att ni fick varva igång med en rejäl slutspelsmatch av den karaktären där?
Ja, men som du säger så det var en slutspelsmatch. Mycket kamp och mycket fulspel, och det brukar vara i slutspel och eller övermorgon så är det en final mot Frölunda som kommer vara tuff också, så vi ser fram emot den.
Men du Mattias, berätta och försök förklara lite. Ni är ju regerande svenska mästare, inledde ju ganska svagt men nu nästintill i toppform. Förklara ju spelarperspektiv, vad är det som har förändrats inom gruppen som att ni levererar så bra som ni gör?
Nej, men jag tror att i början så de första fem matcherna där så gick det väldigt bra för oss i serien. Och sen så tror jag det kom lite kanske att är det så här lätt också egentligen. Men sen så fick vi också mycket skador som gjorde också att vi tappade mycket folk och vi gick på lite folk där ett tag. Sen så kom många tillbaka från sina skador och vi fick även till lite nyförvärv som hjälpte oss också. Och sen så är ju stommen kvar också från förra året, så jag tycker vi har steppat upp efter jul, så är väl toppen i ligan också, så det handlar om också om att alla är tillbaka. Det är lätt att säga att det är mycket skador, men jag tror vi påverkades otroligt mycket av det faktiskt.
Om vi säger att givet att Frölunda har en motsatt form mot vad ni har, att ni är favoriter i den här finalen på tisdag, axlar du det?
Favoriter. Frölunda har väl varit bäst hela säsongen hittills. Sen nu på slutet har man haft en liten svacka. Men det kommer bli en tuff match, och vi vet att det är tufft att spela nu i Skandinavien också. Men det ska bli sjukt kul att få spela en final och kunna ha chansen att vinna igen. Det är därför man spelar, för att få vinna. Och om man har den möjligheten, då ska vi ta den.
Vad tycker du och ni om Frölunda egentligen? Jag kommer ihåg att jag intervjuade Lasse Johansson, Frölunda-målvakten där, när han fick reda på att det var klart att de skulle möta just Luleå och er i finalen. Han bara, det där blir roligt, vi gillar inte dem riktigt. Något sånt, sa han typ. Vad finns det för relation mellan er och Frölunda?
Svårt att svara på för mig. Jag har bara varit här uppe i 2 år nu och jag har inte mött dem så många gånger. Vi slog ut dem förra året i semifinalen.
Exakt.
Så det är väl kanske det han grinar lite över fortfarande. Annars så är det inte jättespeciellt. Det är väl en jippepublik där nere. Och det är roligt att göra mål på Lasse. Jag känner han sedan tidigare också. Vi har spelat en del i landslaget. Och han är från Mora och jag har spelat i Mora också. Så jag har träffat på honom rätt mycket. Så det ska bli kul att möta han. Hoppas han får stå imorgon, eller övermorgon, så man kan hänga och balja på honom. Men annars så vet jag inte om det är så mycket intriger emellan. Det kanske har varit förr, men de senaste så har det inte varit jättemycket.
Men du, vad säger du om publiken där? Du ska vara fullsatt där nere. Vad tror du att det blir för din ramning då?
Men förhoppningsvis så har vi otroligt mycket folk från Luleå som kommer ner också. Jag hörde att vi hade köpt upp det. De platserna vi har fått är slutsålda, så vi kommer att ha ett otroligt stöd med oss. Och ja, men det är fullsatt, och jag vet inte hur många går in där, om det är 12 000 eller 13 000. Så det är klart det kommer vara en bra stämning och en härlig batalj.
Vad bedömer du risken att du och Robban Olsson kommer att börja knuffas i spelargången?
Ja, 99,9% chans tror jag. Det kan bli Görge. Som har sagt Görge.
Men du, okej, okay. Vi kommer ju prata om det här efter vi lägger på. Så du kan få säga, liksom, allt det där kulminerade ju med Falk och Kinnemin i torsdag. Så du var ju direkt inblandad i det där. Och till och med du som fick berätta för TV4-studion vad som hade hänt där. De hade inte riktigt koll på det till 100% innan du kom till intervjumikrofonen. Med lite distans till det, hur ser du på det där?
Nej, men som du säger så fick jag såg inte allt vad som hände innan. Jag såg ju tv-bilderna, och då blev jag väldigt förvånad när Lars säger att han slår på en vakt liksom. Då funderar jag lite att så illa kan man inte se riktigt där. Vakt brukar ha gul väst på sig och tränare brukar ha kostym, så sen är det klart att det aldrig är bra när det blir sådana situationer. Tränare ska väl hålla sig till sina spelare och inte gå i våra områden där vi är heller liksom. Sen vad som har hänt och inte, det vi har sett är det som vi har sett på tv-bilden, och då ser det inte bra ut för Falken liksom, som börjar kliva på Kinnemin och Kinnemin försvarar sig liksom. Så jag tror väl alla vill få det ogjort, men det blev känslor och ja, ibland rinner det väl över. Och, men ja, jag vet inte vad jag ska svara mer om det.
Vad tänkte du kring, Mattias?
På ett sätt, det ska ju inte bara ske att den tränaren ska hålla sig och fokusera på andra saker. Samtidigt så är det ju alltid med hockey, man ifrågasätter lite mer känslor. Betyder det någonting? Det här är en serielunk. Då älskar jag att se det. Att det är lite känslor, någon reagerar. Det var väl inte så farligt i slutändan, men jag håller med Mattias. Det är en sak som inte ska ske, men lite kul var det.
men om vi pratar om... Jag håller med.
Ja, och någon som verkligen såg ut att triva sig där var ju Brandon Kinnemin. Jag menar, som han sa, han levde rent free i skallen på Skellefteå-spelarna, sa han ju själv i intervju. Att han har den matchen med sig in i den här finalen och liksom är i zonen när det gäller att göra vad han gör, vad kan det betyda för er?
Nej, men alltså jag har ju mött Kinnemin också förut, så jag vet ju vad han gör där ute, och han får motspelarna och kliva in i hans fälle liksom, och han är väldigt bra på det, och han kommer säkert reta lite gallfeber på dem i Frölunda också, så förhoppningsvis håller han sig kall och vi kan få med oss lite utvisningar som gör att vi kan hänga några i powerplay.
Men Mattias, du är ju också en sån spelare som älskar den där hetluften och framförallt när det är slutspelsmatch. Vi såg det i fjol och vi har sett det i COL också. Men du åker ju även omkring med toppscorer-tröjan och gjort flest poäng i COL i Luleå. Hur skönt är det för dig just att ha en sån som Kinemin också när du kanske kan koncentrera dig lite mer på det? Du kanske är ännu bättre på att spela hockey?
Ja, men jag tycker både det är otroligt kul att hålla på med såna grejer också. Sen så de senaste åren så har jag väl lugnat mig en del mot hur jag var förut. Sen så är det klart att det hettar till för mig också. Så sen har jag tycker att jag har haft en bra period i COL och levererat över tid där. Och jag tycker att det har varit roligt att spela de matcherna också och möta olika lag. Och så sen att man på sig den tröjan, det är ingenting man tänker på jättemycket.
Vad tycker du om tröjan förresten? Det är ju mycket snack om den här i Sverige. Det är ovanligt i Schweiz och Tyskland och sånt, så är det ju mer vanligt med en tröja för att visa vem som är poängbäst.
Ja, men det är ovanligt. Jag kommer ihåg när jag spelade i Schweiz så hade jag på mig den i Davos rätt mycket där nere. Så man är van med det, men då synner man sig nästan mer. Man hade ju gul hjälm med eldflammor på sig också, så... Då såg alla verkligen vem man är. Och nu är det egentligen bara en tröja, så den är väl inte jättemycket att man syns på det sättet liksom. Men alltså det är väl en jag vet inte om jag tycker att det är så dåligt egentligen. Jag tror att det är väldigt roligt i SHL också att man bara har den tröjan liksom. Sen behöver du inte ha en hjälm eller någonting, men då ser du också, ja, men publiken ser också vem som är toppscorer eller vad det är liksom. Jag tycker inte det är så larvigt egentligen. Jag tycker det är rätt kul.
Du hade älskat den notan, eller hur?
Ja, men jag är ju den här generationen, vilket jag tycker är kul däremot att de gör det. Därför att de alltid är lite svenskt också. Det är laget, som du sa, nere då i Schweiz, Europa, där är det mer vanligt. Mm. Samtidigt är det att visa att den här killen har levererat. Det är inget fel med det. Vi pratar hela tiden, hur ska vi få upp intresset kring hockeyn? Och det här är väl ett sätt, tycker jag.
Ja, håller med.
Ja, jag vet att ni har samling här vid 11. Ni ska ju göra er redo för matchen. Vi ska inte hålla det allt för länge, Mattias. Men... som Gide säger då, toppscorer-tröjan räknar till 4 mål senaste 5 matcherna i SHL. Vi säger att Lasse står här. Jag vill ju ha ett resultat hur det går den här finalen och hur många mål, jag tänkte fråga om du gör mål, utan hur många mål du gör den.
Jag tror vi vinner med 3-1 och jag får väl bjuda på en balja då.
Ja, det räcker. Då får du behålla den där fina toppscorer-tröjan. Stort tack för att du var med här, så ses vi imorgon.
Tack själva. Ha det gött.
Jag ses, Mattias.
Härligt.
Ja, det är en profil.
Ja, verkligen. Ja. Och att du ändå är positiv i den här toppscorer-tröjan. Den är ju...
Ja, men man måste väl förändras lite också med det här. Och varför inte?
Ja.
Sätta lite. De har gjort den som gör mest poäng. Jag har en sån respekt. Jag brukar säga att det svåraste jobbet i hockey, det är att göra mål.
Mm.
Och de som är duktiga på det... ja, kanske ska få lite extra uppmärksamhet.
Vi hade ju sån i Schweiz när jag spelade innebandy i Grasshopper där nere. Och jag var lagkapten och fick man inleda med att ha den tröjan för att alla lagkaptener hade det. Och så förlorade vi premiären. Jag kommer ihåg, jag tror det var 7-6. Jag tror jag gjorde 4 poäng. Min kedjekamrat gjorde 5 poäng. Han kom fram till mig direkt efter matchen vi hade förlorat. Jag var ju vansinnig. Han bara, du, jag ska ha den där tröjan nu för jag gjorde 5 poäng. Han tog hem den så att man tvättade sina egna kläder där nere när man var innebandyspelare. Mm. Mattias ser chockad ut och så. Var det. Mm. Han tog alltså hem den svettiga tröjan för mig för att han skulle ha den direkt. Det var en markering att så viktigt var det med toppscorer-tröjan där nere. Han fick ha den en match.
Sen
tog jag tillbaka. Han fick inga passningar.
Det var lite otaktiskt om han var så där ivrig på den. Då blev du säkert lite känd också. Nu pratar vi om Bromé, vi pratar om Kinemin. Någon annan Luleå-spelare så här som sticker ut, de har ju några... väldigt, jag tänker typ en sån som Brian O'Leary eller någon som, ja, vilken spelare.
Verkligen, de har ju det och de har rätt intressant åldersstruktur också. De har ju många veteraner, Linus Omark måste man ju nämna också med sina kvaliteter. Erik Gustafsson gillar väl du, Mattias, backen som har varit med länge. Men jag är lite förtjust i Pontus Andreasson, just hans målskytte. Jag tycker att det är intressant för att han luktar sig till målen och är en sån som bara älskar att göra mål. Kanske inte ser honom så mycket i andra delar av spelet, men just när det blir mål, då dyker han ofta upp och nu har han hittat in till där han ska vara som bäst genom att göra mål. Så att det är en spelare jag uppskattar.
Mm. Och var ju väldigt bra också i slutspelet i fjol, ska vi nämna, när Luleå gick hela vägen till guldet och tog Lemat-pokalen. Och Andreasson var ju en av målskyttarna. De mötte ju Zug där i semifinalen, Luleå, och vann den sista matchen med 3-2. Det var Andreasson, Brandon Kinemin och Isak Hedqvist som gjorde målen i den matchen, och de gick via Bernot, Ilves och Zug då, som är en fin skalpa då. De nya schweiziska lagen kom ju starkare och starkare.
Ja, de blev ju bättre och bättre och ofta väldigt spets i de lagen. Och där är kanske ett lag, om man jämför med Frölunda, som har lite mer spets än vad Luleå har. Men det passar dem ganska bra, för att det är en riktig lagmaskin, Luleå.
Ja, där kan man snacka... Mm. Ja, det på gott och ont kan man säga. Det är ingen som sticker ut där. Det är en maskin, men...
Ja, det verkar ju vara det. Och just det här att de äntligen fick vinna SM-guld igen. Då har de inte vunnit sedan 1996. Det känns på något sätt som att okej, vi tar tillbaka Omark. Att det där pusslet, det börjar sätta sig igen. Och när det blir det här att de börjar vädra, att det är en pokal det handlar om. Då är man starka. Man spelar ju slutspelshockey. Man är ju byggda för det, precis som Bromé var inne på.
Vi har snackat mycket med Brennan Kinnemi nu. Vi hade även snack med honom efter den här semifinalen då, inför finalen.
Yeah, you know, our team as a group has been really, really good lately. A lot of wins, so you know, we've kind of had a good momentum here and a good flow and good feeling. So yeah, like you said, we went down there and had a really good game, got ourselves a lead, and then played pretty well for most of the game. But you know, we had some lapses, but we were able to hang on, and shows the character of the group to you know, be able to take care of a lead and get this win here. So yeah, it's great.
All Swedish final. Any thoughts about Frölunda yet? Has it sunk in yet?
Yeah, I mean, it's going to be a great atmosphere down there. Like I said, a chance to win a championship and a trophy in the CHL. So obviously they're a very good team this year. But you know, last time we went in that building, we won. So you know, we know they're beatable, and the way we're playing right now, we're a top team in the league. So it's going to be a fun game, and we're looking forward to it.
Brandon, thanks a lot, and good luck in the final.
Okay, thanks, guys.
Brandon Kinnemin där, alltså Luleå, och motståndet är Frölunda. De tog sig till den här finalen via semiseger mot Brynäs, en match som vi gjorde på plats här i Göteborg, Mattias.
Ja, först uppe i Gävle och sen i Göteborg. Så att ett Frölunda som var väldigt starkt då. Brynäs som höll på att hitta den form som de har nu. Det börjar kanske lite, vi pratade en hel del om det. Så att med Frölundas ögon var det tur att de stötte på Brynäs för en månad sedan och inte nu.
Ja, för Frölunds form just nu, 2 segrar senaste 11 i SHL.
Ja.
Ofattbart.
Ja, det är nästan ofattbart när man har sett Frölunda på så nära håll som vi gjorde. Vi stod där mellan båsen också. Vi sa ju det bara andas harmoni, allting. Du vet, Larsson kommer sina små direktiv, Friberg bara öste på. Allting bara rullade Frölundas väg. Robban Olsson, han fick ju så mycket beröm av Niklas Hjellstedt där, Brynäs coachen, efter matchen, att de var ju bäst på allt. De var bäst på powerplay, boxplay, målvaktsspel, 5-mot-5-spelet. Det känns på något sätt som att Frölunda hittar den där formen lite för tidigt, och nu bara famlar de lite i mörkret för att finna tillbaka. Och det är inte så jäkla enkelt, du vet ju det här, Mattias. Nej. Det är inte bara att trycka på en knapp.
Nej, det är svårt om man jämför då med Luleå, som nu mer timingmässigt har du perfekt formen nu när man går in i ett slutspel. Därför brukar jag alltid prata, innan du spelar bra hockey, bollen rullar i rätt riktning, så vinner du ett par matcher när du börjar ha lite dåliga vanor. Om du fortsätter och vinner, så då rättar man inte till dem. För att sen få bollen och börja rulla åt andra hållet igen, det tar tid. Och ja, då är i slutändan av det här brukar man ofta förlora ett par matcher, fast man kanske har nästan hittat tillbaka. Så den här att kunna bromsa dåliga vanor eller saker som inte riktigt är upp till nivå, det är ju konsten, inte bara inom hockey men i idrotten, att tidigt hålla den här höga lägsta nivån. Därför faller man igenom, då är det mycket jobb för att hitta tillbaka.
Jag tror att det är en sjukt viktig match för Frölunda imorgon. Det är en CHL-final. De har vunnit CHL 4 gånger tidigare. Men för resten av den här säsongen så tror jag att den här kommer vara vital. För folk där i Göteborg börjar bli lite oroliga. Vi kommer aldrig vinna SM-guld, som är det de suktar efter nu. De har inte vunnit sedan 2019. Om inte jag helt fel ute liksom. Och kunde de vinna imorgon? Kan de vinna där imorgon? Lyfta en pokal. Vet de att okej, vi kan vara bäst när det gäller i ett slutspel. Skulle de förlora mot Luleå nu igen, som de gjorde semifinal i fjol, då kan de ha en tagg som sitter i resten av den här säsongen. Så därför, kittlande förutsättningar.
Ja, vi på utsidan är väldigt intresserade av hur lägret, stämningen är i Frölunda lägret. Och någon som vet det är ju såklart sportchef Fredrik Sjöström. Och han har vi med oss här inför den här CL-finalen. Först och främst, kul att ha med oss, Fredrik.
Ja, tack för att man får vara med.
Härligt. Och vi kan väl stöka av det jobbiga först här. Jag vet inte hur mycket du hör där, men vi pratar ju såklart pratat om att formen inte har varit där ni har velat senaste dussinet matcher. Så om vi börjar i den änden så får du berätta hur du ser på det.
Ja, nej, men det är väl korrekt analyserat av er. Vi har ju haft lite kämpigt den sista tiden. Både poäng in på kontot, men även lite spelmässigt såklart. Men det finns grejer här de senaste matcherna som vi ändå tycker har blivit bättre. Sen har vi inte lyckats få in 3 poäng på kontot. Men det är väl som man brukar säga. Det är aldrig riktigt så bra när det går bra. Och det är aldrig riktigt så dåligt när det går dåligt. Så att vi försöker hålla det på en even keel här.
Mm. Vad är det du gillar som du ser har blivit lite bättre på senast som du vill se mer av?
Jag tycker framförallt försvarsspelet har vi jobbat ganska mycket internt med. Vi känns faktiskt mer stabilare nu här sista tiden. Tycker jag har varit bra. Sen så har vi ju offensivt. Ja, nu har vi haft 2 raka matcher med 0 gjorda mål framåt. Det kan givetvis bli bättre, men vi känner oss ganska trygga där att vi har en bra offensiv, vi kommer göra våra mål. Men framförallt tycker jag att vi behöver vara lite mer taggiga i matcherna.
Taggiga, utveckla det. Det är kanske lite branschspråk.
Nej, men jag skulle väl säga att på den här delen av säsongen så alla matcher är otroligt viktiga. Som vi vet så SHL är bra på att skapa spänning med alla olika sorters sträck i tabellen, och just nu betyder de här matcherna mycket, mycket mer för alla lag, alla inblandade i någon form av sträckstrid, så att nivån har gått upp under säsongen. Det är intensiva matcher, alla lag har någonting att spela för, och jag tror att vi måste ta upp våra nivå där, framförallt i närkampsspel och vinna de här lösa puckarna och göra det mycket bättre.
Du, Fredrik, hur stor är den här matchen för er i Frölunda? Det har ju blivit lite synonymt COL med er och mästarna där. Vad betyder den?
Jättemycket. COL har alltid varit väldigt viktigt för oss. Betyder otroligt mycket. Så att, det här är en stor match. Isolerat för oss. Så, det är en titel man har chans att spela om. Så att, det vill man alltid vinna. Sen som ni var inne på innan, kan den här matchen ge oss något för självförtroende framåt? Absolut kan den det, men först och främst så tror vi ser på den här matchen isolerat. Det är en final, vi vill vinna.
Mm. Fredrik, du lever ju också i en verklighet som inte bara handlar om isen, det handlar också om svart och vitt och siffror på papper och sånt där. Vad betyder det? Ni får den här finalen hemma och också möjlighet att vinna där det finns prispengar i potten. Vad betyder det för klubben om det blir en seger här?
Ja, men det är återigen, det är en titel vi spelar om, och vi har haft förmånen att få det här blir våran 6:e final. Vi har vunnit 4, förlorat 1, och någonstans det är en buckla man spelar om. Det kommer man alltid komma ihåg. Vare sig det är SHL eller COL, så det betyder mycket. Och man blir någonstans en del av historien. Så för oss, vi har alltid kört och satsat stenhårt på COL, och nu är vi framme där när vi har ytterligare en chans. Så det vet jag betyder mycket för framförallt killarna i omklädningsrummet. De är sjukt taggade på den här matchen.
Och även för fansen. Vi var ju nere med NHL Hockey Day här i Göteborg i lördag, så träffade många då i er supporterförening där, Goa Gubba. Det började muttras lite. De har ju suttit och kollat på er SHL-match där också. Liksom att, vad är det som händer? Och vi kommer inte kunna vinna SM-guld och hela den här biten. Hur hårt är trycket där nere i Göteborg på er just nu? Upplever du det?
Jag tycker inte just något tryck utifrån. Det kan jag inte påstå. Jag tror i så fall är det snarare vår egen kravställning, våran förväntan på oss själva i klubben, som är den är högre på något sätt. Så att vi är inte nöjda med senaste tiden och vi vet att vi kan vara ett väldigt bra lag och det har vi visat i år. Ibland hamnar man lite vid sidan av stigen och det gäller för oss att komma tillbaka till rätt väg igen, rätt spel, rätt melodi framåt. Och det kan vi göra och det kommer vi göra.
Hur skulle du beskriva rivaliteten med Luleå? Ni möttes ju såklart i semifinalen i slutspelet i våras och är ju två lag som har varit starka de senaste åren.
Jag gillar rivaliteten. Vi har ju mötts mycket genom åren och både i SHL och i COL. Och, ja, men någonstans det lockar fram mycket känslor. Givetvis innan så hade vi ju Roger som var från Luleå och det kanske ytterligare spädde på det. Men, ja, men det finns där. Jag gillar Luleå och vad de står för och de gillar att tävla och de spelar dessutom bra hockey också. Så att, det borgar ju för att det ska kunna bli en riktigt rolig final, spännande och ja, med mycket kamp. Det ser jag fram emot.
Ja, och lite, vi pratade ju om Kinnimin här också. Vem är eran Kinnimin egentligen i Frölunda? Vi satt och spekulerade lite och försökte hitta någon sån här match i matchen imorgon. Kan du hjälpa oss lite?
Jag tycker vi har ett gäng taggiga spelare. Till exempel en sån som Niklas Lås, vi vet vi kan spela stenhårt. Max Lindholm är en jobbig spelare att spela mot och kan reta upp motståndare. Med mera. Sen som ni säger, Kinnimin. Jag tycker framförallt Kinnimin är en bra hockeyspelare. Men han har en edge till sitt spel. Och någonstans det är det man gillar att se. Men vi ska försöka krypa under skinnet på honom. Och se om man kan ta på två år.
Nu, det här programmet heter ju ändå Godmorgon NHL. Jag ska spela in notan här nu. Då ska du få berätta här för de yngre tittarna. Med all respekt, Fredrik, var det van år sedan nu. Men när Fredrik var i NHL, vad var han för spelare?
Jag skulle säga väldigt energispelare. Om man för att berömma Fredrik så önskar jag att fler yngre spelare. Man kanske är en spelare när man blir upptäckt av NHL-lagen och hur man spelar i Sverige. Men sen att drömmen att komma till NHL och lyssna på den klubben man representerar. Vad är det ni vill ha av mig så att jag kan spela varje match och kanske få mer och mer istid? Och det måste jag berömma för. För en jobbig spelare att möta som jag kanske inte förväntar mig. Skridskostark, men hamnade ofta i en tredje, fjärde kedja roll där man då hela tiden pressar motståndarna genom en hård forecheck, hård arbetsinsats som... om vi är tillbaka, om vi ska berömma att jag såg kanske Fred karriären när man kommer över, konkurrensen om topplatserna i stenhård, men det kanske skulle vara 2-3 år, men om jag inte har fel Fredrik, du blev 6-7 år borta i NHL, och bara för att man kan då anpassa och förstå vad kan jag mer göra, vad laget behöver av mig, så det tycker jag är ibland det finaste beröm man kan få, att man kan förändras, inte bara säga, jag är den här spelaren, ta mig eller skicka vidare med. Det kommer jag ihåg av Fredrik.
Notan brukar aldrig vara så snäll med mig, så det är bara att suga i om det här, Fredrik.
Nej, men du har ju inte ändrat det heller.
Det är sant. Jag är tjockskallig. Är det här någonting du kan använda själv i din roll nu när du pratar med spelare och ni ska värva och vilken roll de ska ha? Att, ja, men jag köpte det här lite mindre glamorösa jobbet under min egen karriär.
Jo, men till viss del är det ju så. Det är klart att, som notan säger, jag fick lite anpassa mig. Ska man spela i topplinorna i NHL så behöver man ju producera. Och det kanske jag kunde göra till viss del, men jag kunde inte riktigt klara av det över tid. Och då får man ju kanske göra ett val där man åker ner ett pinnhål, kanske spelar lite mer tredje, fjärde line, får vara lite mer av en intensiv checkande spelare och acceptera den rollen. Och, ja, man pratar ju ofta i lag, det är någon form av rollacceptans. Man, för att ha ett vinnande lag så behöver då att alla spelare köper in på den rollen man har. Och det tror jag är viktigt och jag var villig att göra det. Alla vill ju vara de här stora stjärnorna, poängspelarna, men konkurrensen i NHL är ju stenhård och mördande och där räckte kanske inte jag riktigt till, men var villig att varje dag komma ut med ett stenhårt jobb, vara lite mer av en checking line-spelare, döda utvisningar med mera. Så att, ja, jag var villig att göra det, absolut. För att få spela i världens bästa liga. Så då tror jag det finns ganska många som är villiga att göra det. Det tror jag. Men jag kan också säga det att jag kommer också ihåg notan och framförallt Rob Blake där när vi spelar mot Kings. Det kändes ju, om man säger så. Ganska fysiskt, ganska hårt. Jag kommer ihåg det. Framförallt de flygande höfttacklingarna från Rob Blake där man tappade luften någon gång.
Jag tror du skulle säga från notan för han har opererat höften här nu, så att det var därför kanske. Men det...
Nej,
du körde crosschecking istället.
Ja, det var det jag hade med.
Exakt. Men du, på tal om det, om NHL, en som kommer få en stor roll, det kan vi vara övertygade om, det är ju Ivar Stenberg. Du har ju varit sportchef nu för Frölunda 10 år. Grattis till det, Fredrik Westen. Berätta lite och sätt in perspektiv, alltså hur stor uppståndelse och drag det är kring Ivar just från NHL-klubbarna och scouterna.
Ja, det är jättemycket skulle jag säga. Det är ett otroligt intresse. Vi gör ju det vi kan för att lite bromsa allt intresse runt omkring Ivar så att han ska kunna fokusera på hockey. Men det är NHL-klubbar som vill prata med han. Det är media från, ja, höll jag på att säga, hela världen som vill ha intervjuförfrågningar med han. Och samtidigt ska han då fokusera på oss, på SHL, på COL, skolgång inte minst. Så att det är otroligt mycket för Ivar hela tiden. Men jag tycker att han har löst det där och klarat det på ett väldigt bra sätt. Han är otroligt ödmjuk kille och fötterna på jorden. Så att jag tycker han hanterar det så bra man bara kan göra. Men självklart är det ju det är en utmaning med all den här uppståndelsen. Även om det är positivt så är det klart att det kan bli för mycket.
Ni har ju varit med om det här, får man säga, med Lucas Raymond och kanske framförallt då Rasmus Dahlin. Är det ännu mer bass kring Ivar nu, eller är det jämförbart? Och finns det några lärdomar ni har dragit där från de tidigare killarna?
Men på något sätt så tror jag att det ändå är mer, alltså med tanke på sociala medier och folk som, ja, kan uttala sig om Ivar även om de inte känner det här. Men alla har en åsikt och det är liksom livepoddar på YouTube med mera. Så att det är ett konstant brus och det är rankingar kors och tvärs. Men återigen, jag tycker Ivar hanterar det otroligt bra. Och någonstans, ja, det måste han göra. För att det kommer inte minska. När han ska över dit bort, som det kommer han göra så småningom. Men det kommer vara oerhört höga krav på honom. Och nästan orimliga förväntningar. Men jag tror bara att... det måste han klara av, även om det inte är lätt. Men det är ändå det som är kravbilden. Mm.
Du, innan vi släpper dig, Fredrik. Gide var ju när på ditt 10-årsjubileum. Och det är ju väldigt anmärkningsvärt att sitta ett decennium som sportchef i en så stor klubb som Frölunda. Vi vet hur mycket folk kan bytas ut i den här rollen. Så du ska få en fråga här. Är det en större bedrift, tycker du, att du tog dig till NHL och blev en ordinarie NHL-spelare? Eller att du har klarat 10 år på en sportchefstol i en storklubb i SHL? För det är nog sällsyntare, det sistnämnda.
Ja, frågar du lite gamla hockeypolare så tror jag att de skulle nog säga att hur fan kunde den här gubben bli sportchef? Det är vad jag tror de skulle säga. Men så, ja, det kanske är en större bedrift. Men båda grejerna har ju definitivt sina utmaningar. Men ja, vi får se det. Kanske kan bli då en bättre sportchef än vad jag var hockeyspelare då.
Ja, det kanske... du bygger på det caset om det blir en till titel imorgon. Vi får se hur blir den saken.
Blir det utsålt imorgon?
Jajamän, det kommer det bli.
Ja, härligt. Trevligt.
Perfekt. Då laddar vi för det och så säger vi stort tack och så ses vi i Göteborg imorgon.
Jajamän, det gör vi. Tack så mycket.
Ja. Tack Fredrik.
Ja, härligt att snacka honom. Det finns ju mycket att plocka upp där. Men innan vi släpper COL så ska ni bara få den frågan då. Vad är magkänslan? Hur går det?
Magkänslan säger ju Luleå nu, men sen när det är COL så är det ju Frölundas turnering. Ja. Så jag säger Frölunda efter straffar.
Fast magkänslan säger Luleå. Jag känner att det är Frölunda på hemmaplan. Ja. Har rättat till ett par saker som Fredrik var inne på. Och jag gillar den här inställningen att istället för att få panik att inte producera framåt. Att nu har vårt försvar blivit bättre. Och det är många gånger tjatar liksom det.
Låt som Håkan Söder gärna. Ja.
Nej, men det här måste man förstå. Om man ska vinna någonting så måste du ha ordning på den delen. Och Frölunda tror jag tar det här imorgon.
19.00 är finalen. Vi har ju studion Rami också såklart. 18.30 börjar den. Vi kommer att vara på plats där alla tre och det blir fantastiskt roligt, så bli med oss på den CL-finalen. Nu tillbaka till världens bästa hockeyliga. Och vi ska prata om världens snart, kanske med ett par år, bästa back. Det är den nivån som Matthew Schafer är på nu, att han förmodligen kan vara den diskussionen väldigt snart. Och han blev i natt alltså en 20-målsskytt under sin rookie-säsong som back i NHL, Mattias, när hans Islanders slog Florida bland två mål.
Ja, och då ska vi säga, då är han ju delad andra plats bland backar i hela NHL. Det är ju ändå endast Washingtons Shukrin som har 22 mål. Så att det här är en bedrift. Och vilken spelare han är. Och ett Islanders, och det är inte bara att han gör det individuellt. Islanders går bra och han är en sån stor bidragande orsak.
Ja. Jag var inne nu, Barry Beck gjorde 22 mål som rookieback och så är det Brian Leach då, den stora som gjorde 25. Det är rekordet. Han kan slå rekordet för mål av rookieback som 18 år.
Nej, det är helt galet. Och med de förväntningarna också, men de jublar ju hans namn, står med nomination efter en match redan och han bara fortsätter. Jag tänker det borde ta tid att komma in i NHL-kostymen. Men han spelar ju som han inte gjort någonting annat. Och jag kommer ihåg när vi pratade om Rasmus Dahlin som vi var inne på här tidigare med dig Mattias för några år sedan. Och då var han ju också väldigt skicklig offensivt. Men du var inne på att han måste lära sig ta hand om det defensiva för att spela klart situationerna. Vad tänker du kring Schafer? Ja,
vågar vi prata mer defensivt?
Nej, men det är men det känns ju att han är där redan.
Då säger jag, det jag sa om Rasmus Dahlin så att han mentalt känner pressen att han ska leverera offensivt. Ja. Så i tanken är han redan spelet med puck. Jag måste säga, Schafer då har gjort det bättre i den här unga åldern. Ja. Nu gäller det liksom, problemet är också att han är 18. Så nu säger vi, blir han ligans bästa back redan om 2 år, gör han 40 mål då? Ja, det vore kul att se. Men här kommer utmaningarna hela tiden att ha de här stegen i rätt riktning. Viktiga för honom tror jag som man måste ta med sig att han hjälper sitt Islanders nu på ett väldigt bra sätt. Och nästan som att han har givit tron till Islanders att vi har ett lag som är bra, men det har inte känts som de tror på det. Nu tror alla Islanders på det här och jag skulle inte vilja möta dem i slutspelen.
Verkligen inte. Mm. Vad häftigt att se.
Men om jag säger så här notan för att vi ska ställa på sin spets. Om vi säger att Schafer är Norris finalist inom 3 år. Tar jag i då? Eller är det rimligt?
Det är rimligt. Mm. Om vi tittar den spelartypen är och vi jämför med kanske en Quinn Hughes, Makar, spetsen. Det är ju många som spelar likadant. Det tycker jag inte att ta i, utan det har han ju visa. Och gör man 20 mål som back, oavsett om du är 18 eller 28, då måste du vara med i den diskussionen om en Norris vinnare.
Men du, vi snackade lite om min försändning här, för de slog ju Florida här. Mm. Är det kört nu? Florida delat sist i sin division med Toronto.
Där ser det väldigt jobbigt ut för Florida. Jag tror inte de tar sig till slutspel. Det hade jag aldrig trott inför den här säsongen, men just att de tappar såna här matcher som i fjol, det var ju deras styrka mot Islanders, det stod 2-2, man tappar en ledning, gjorde mål med en halv minut eller en minut kvar för, och sen släpper man in det. Det skedde inte i fjol. Så såna här små detaljer som gör att Florida ser inte ut som ett slutspel.
Då måste de nästan stressa tillbaka med Barkov också. Det får ju bli sista livlinan. Men vad är de 8 poäng efter nu? Jag pratade med Niklas Lidström när han var gästade god morgon i NHL efter lite hur Detroit tänker. Ja, men de tänker 50-50, sa han. Mm. Och jag bara, vad menar du då? Nej, men det är, man vinner varannan
match. Man ska spela 500 hockey som man pratar om där borta. Yep. Då, att, gör vi det, då tar vi oss till slutspel. Precis. Men vi har inte råd att halka.
Det är ju för bra lag och det är ju samma för Toronto. Toronto.
Exakt.
Ja, visst, det ingenting är kört, men det, i praktiken så är det ju det.
Ja. Mm. Toronto och Florida kommer definitivt missa slutspel. Säger jag på Nick Baston. Hur ska de gå förbi? Det är ju bra lag de ska passera. Då måste man ju få in en sån här streak typ som Dallas har nu med 8 vinster och sen bara ånga på och fortsätta efter det också. Det gör man inte i världens bästa hockeyliga.
Ett lag som lär gå till slutspel kan vi nog faktiskt säga är Anaheim. Slog Calgary på straffar i natt. Leo Carlsson, en av målskyttarna i straffläggen, och det var tjusigt i det.
Ja, men det här gillar jag. Erik Granqvist sa ju faktiskt precis så här, det är nutidens straffa inför straffläggningen mellan Rangers och Pittsburgh. Just att straffarna har blivit så här. Man åker ut på kanten, drar ner tempot. Lite likt min tidigare sport innebandy. Att man väntar ut målvakten och sen har de ju händer som det bara glöder om. Det är ju smör i de där handlederna. Fastän man älskar att se Leo Karlsson på det sättet.
Leo, tillbaka efter OS då, som han tyvärr missade med skada såklart. Två mål och tre assist på tre matcher. Han har spelat över 20 minuter per match de senaste två matcherna. Så han är tillbaka med eftertryck.
Jättebra om man tittar med Leos ögon. Anaheim kanske var bra att han inte spelade OS utan fick ge den här skadan. Det var väl en operation också. Tid att läka, vara tillbaka på is innan kommer in i hetluften. Och det är bara att säga att ja, han är redo. För nu spelar han lika bra hockey som han gjorde. Det var väl i oktober-november här när han var riktigt het. Så att Anaheim ser starka ut.
Det blir slutspel va?
Allt talar för det. Och framförallt tycker jag hur de spelar hockey. De har rätt personer som driver här. Sen vill jag nämna med Kreider i Anaheim. Alltså två, det var ju från Rangers. Då man tradade ju, eller tradade, bytte egentligen bara gal bort. Mm. Kreider kom dit ner och Trouba. Mm. Som nu verkligen tycker jag har ankrat det här Anaheim som ger de här unga spelarna McTavish, Karlsson lite fria händer att i offensiven och de täpper till bakåt.
Tänk vad han saknas i Rangers egentligen. Trouba.
Ja, de har tappat mycket spelare utan att få så mycket tillbaka, det ska vi säga. Men Rangers, ja, vi kommer återkomma till dem här också, men du fick snacka om dem i lördag så att det är uppförsbacke där. Chicago har väl lite uppförsbacke, men det är mer planerat den här säsongen. Men utropstecken var positiva i natt när de slog Utah med 4-0 och Arvid Söderblom fick hålla karriärens första nolla i match nummer 104 för honom, 22 räddningar. Han sa att det var på tiden.
Det är för målvakter det här. Man jobbar väl hela tiden. Varje match så har man ju det här som målsättning. Att spika igen, hålla nollan och att få göra det med dagens skyttar, det är en bedrift.
Mm. Och vi har haft några härliga målvaktsprestationer här på senaste svenska helgen här efter OS. Anton Forsberg höll ju också nollan för sitt Los Angeles Kings när de tog en seger. Det räckte inte för att rädda Jim Hillers jobb. Och annars när vi pratar om målvaktsinsatser, Gide, ska vi kolla på Filip Gustafsson. Ja. Kom in och gjorde en jättematch mot Colorado. Det var en tung, tung match där, giganterna i Central. Filip räddade 44 av 45 skott. De vann med 5-2. Filip fick kliva av för att kolla här.
Ja. Ja, den där
så dålig.
Ja. Och jag vet, man hörde kommentatorerna, de är amerikanska, bara spydde han. Ja, det är rätt uppenbart att han gjorde det. Och på den där vita tröjan så syntes det ju tydligt. Sen efter så fick de ju städa upp därefter och han fick lite hjälp sen av målvaktskollegan.
Han fick kliva av i slutet på tredje, men han kämpade ändå igenom det här. Och det här är ju, det är ju en sån insats mot han, tror jag, när man spelar igenom det där som ger efter, eller intryck i omklädningsrummet.
Det är ju verkligen det, att det här är ju inställning. Det här är när du belastar kroppen så hårt att utmattad, att då är det inte så ovanligt.
Har du varit med om någon gång någon målvakt som blivit utmattad på det sättet?
Ja, vi hade en i Kings, Stefan Fissé, och då blev han uttorkad under match, och då var det roligt. För att i slutet, han då står där, så ser vi han bara blir rak som en pinne, och han krampar då och faller ihop, och så blev det en avblåsning, och då låg han och skrek för att då fick han kramp, alltså han var så uttorkad. Så av med en isen, läkare in, och det kunde ha varit något allvarligt.
Yep.
Det var roligt efteråt att vi fick höra vad det var. Och sen fick de då med dropp. Så att han kom till lagbussen efter matchen med en galge, så hade han så här dropp på sig hängande och såg ut som han gått genom...
Och bara åkte med flygplanet vidare.
Ja, de flög vidare. Men han hade då extremt uttorkad, för att det var också en sån här match i St. Louis. Massa skott, varm byggnad. Och han drack, men inte tillräckligt. Så att... Ja, det var roligt efteråt.
Svårt att förstå varmare de blir målvakterna.
Ja, jag vet inte hur Anders Nilsson var väl i hockey-VM 2018 när jag berättade. Jag kommer inte ihåg om det var mot 10 liter. Ja. Det vet ju Erik Rönnqvist, har ju koll på det. Men det var något sånt där. Det är ju helt galet också hur mycket du måste dricka. Martin Frändesjö, kommer du ihåg det, som är vår expert på handboll här via Play. Han älskar hockey, kompis med Henke Lundqvist också. Vi var med i en utematch i Oslo på Ullevål. Det var Zuccarellos team mot Henke Lundqvists team då, så var det lite match innan. Och då skulle Frändesjö såklart stå och visa Henke att det inte är så svårt för målvakt. Och på med all utrustning. I tredje perioden så kom materialaren fram och knackade på mig. Han bara, du, kan du åka ner till din kompis där? Det ser inte bra ut. Då hängde han så här på målet, Frändesjö. Och var helt borta också, helt uttorkad. Och klarade att spela klart den där matchen. Och sen på kvällen när det var bankett så kom Henke och sina amerikanska polare fram till Frändesjö. Och polarna bara... hey man, you are fucked. Och sen ett bankett, jag tror han överlevde en timme så vi kan gå hem och lägga sig för Rännesjö. Så att vara hockeymålvakt, inte enkelt.
Ja, herregud, fantastisk historia.
Ja, det var
så, hur mådde han dagen efter då?
Ja, det jag såg inte honom dagen efter, han bodde ju i Norge, han bor ju där fortfarande, så vi drog hem. Men han lever, jag har ju sett honom i våra handbollssändningar.
Han lever. Han är positiv. Ja.
Jag tror inte han har dragit på sig målvaktsutrustningen.
Nej, inte. Jag skulle aldrig göra det, knappt man vill göra det innebandy.
Ja, hörni, när vi pratar om gamla historier, vi har pratat om COL och vi pratar gamla minnen. Och då, på en lång väg så landade min hjärna i Linus Omark. När han klev in i NHL så hade han ju ett straffavgörande som blev en stor, stor snackis. Det var ju på den tiden när gubbar som Notan spelade blev sura om han var respektlös. Men vi kollar på det. Let's see if that slight bobble deters the youngster. Here he comes. Hasling from the start. He scores and wins it. Linus Omark, his first NHL game, wins the game in a shootout. Earlier picked up his first NHL point with an assist.
Well, he does a fancy no-need turn right there and then just takes the shot right through the five hole. Not a particularly hard shot. But nonetheless, it's in there, and Edmonton wins it 2-1 in the shootout. Or excuse me, 2-0 in the shootout, and a 4-3 victory.
Yeah, I remember it was like it was yesterday. He jumped over the boards. I think it might have been his first game. Was it his first game? And he looked at all of us and said, "I got this, boys." And and we had seen it before done. But I still think that he fanned on that slap shot. He probably says he didn't, but I mean, the spinorama had absolutely no impact on the play, but got the fans excited, and it was pretty funny. So I remember, and then after the game, Tom Rennie came into the spinorama before his post-game. So yeah, that's a long time ago.
There was a second or two between the spinorama and the puck going into the net.
Yeah.
What did you think, like, did you have time to think, what if he messes this?
Well, I still think that he flanned on the shot. I'm curious to what he says. I'd love to hear that answer. Because I think he goes five hole or it slips under his pad, but I would like to hear the reaction of the other team because they probably thought it was pretty Mickey Mouse.
Yeah, I mean, I know a lot of the older Tampa guys didn't like that.
Oh, for sure, they didn't like it. Yeah,
like what was the reaction from the team?
I mean,
like,
what did you guys say? we were happy we won. Yeah. I'm sure some of the older guys were probably shaking their head a bit, right? But you know, at the end of the day, it worked. He scored, so you can't. If he missed, then there's probably had some problems. So there's a lot of you got to have some confidence, some swag to do that. Because, like I said, if it goes the wrong way, it's probably not a good look.
Ja, det är otroligt, det där självförtroendet. Jag såg en intervju med Uffe Engman som är biträdande sportchef uppe i Luleå. Han sa att Linus tror fortfarande att han är Europas bästa spelare. Alltså självförtroendet i den mannen, för han var ju helt grön där.
Ja, det är sanslöst. Han har ju bara det. Han är ju född lirare, helt enkelt. Han gjorde någon straff i Tre Kronor också mot Schweiz, kommer jag ihåg. Han åkte ut på kanten så flippade han och lobbade över keepern.
Han var ju före, Datsuk gjorde det NHL, men Omark var ju före.
Ja, den blev ju också sådär viral och man ser ju det på honom, han lirar också. Men såklart, han har blivit äldre nu och han vet att det handlar om att vinna titlar. Det märkte man ju i fjol med SM-guldet också, men han är en lirare och de ränderna går aldrig ut. Jag gillar ju det här, men jag gissar att du inte gör det, Mattias.
Hur mycket tid har vi kvar i det här programmet? För här finns mycket att prata.
Nu är du psykologsund för notan att nu ska du brottas med den gamla.
Ja, jag ska brotta. Men du ser med Jordan Eberle, han svarar direkt. Några av de äldre, de har nog problem. Och varför man gör det är att man går igenom så mycket. Du säger, även Omark har lärt sig. SM-guldet tror jag är det som betyder mest för honom. Att komma hem och få göra det med Luleå. SM-finalen i fjol, Omark friläge. Skulle han ha gjort en spinorama? Nej, och det är lite där jag tror det baseras på när man, att man då kan man säga gäller att respektera sporten eller ta vad det än är. Men det är så här, om det inte finns ett behov av det, varför ska man göra det? Och drar vi tillbaka klockan när jag spelade då 18 och 25 år sedan. I början av min karriär, hade det här varit
då i början 90-talet en spinorama, då är det så här att det kommer bli slagsmål nästa byte för då ska vi kanske stackare vara på isen för att han vill, som det sågs då, han vill håna motståndet genom att göra något sånt där, och det är ju där det här man säger att äldre gubbar gillar inte det, nej, därför då fanns det en konsekvens för om man skulle håna motståndare genom att åka förbi båset och fira ett mål eller göra någon hopp och snurrfint, det var liksom att lite håna motstånd. Det är så enkelt motstånd så jag tar mig tid att göra en 360-snurr. Därför det fanns ju inget, jag har ju ingenting med avslutet att göra.
Nej.
Men har du varit med om det? Du har ju spelat med några riktiga karaktärer att någon har gjort någonting som har retat upp motstånd och du är såhär, okej, jag får väl ta den här då. Liksom. Alltså.
Absolut, och det är ju från Farma till med en, som en Alex Kovalev i Rangers så här, kunde tunnla någon lite mer veteranback för att vända ut i hörnan och försöka tunnla en gång till. Ja. Och då blev det ju vi såhär, det är ju som att reta upp en björn som såg. Någon som blir förnedrad, det sitter 20 000 på läktaren där du får se att han tunnlar med en gång. Jag tar det, det är en del av sport. Men sen vänder han ut i hörnan för att försöka tunnla mig igen. Då blev det ju nästan så här, då ser man, då greppar ju klubban en 2 minuter. Och då blir det vår slagskämpe, då ska ta stå upp för Kovalev. Som man nästa gång då i omklädningsrummet kanske säger till att ska du göra det där en gång till, då får du slåss själv. Det finns ju inte idag den typ av konsekvenser kring ett sånt
agerande. Och vad tycker du om utvecklingen? Om du ser det i perspektivet också, nu handlar det om att göra typ content, det ska vara snabba klipp.
Och då är det perfekt.
Bara på mål och allting.
Och det ska vi också säga att när, det här var ganska tidigt med straffläggning i NHL när Omark gjorde det här, så jag tror att då gillade ju NHL också det, att titta, publiken står och jublar, de får underhållning. Därför det ska vi inte glömma att det är underhållning det vi håller på med. Så att med nu gamla notanögon så förstår jag att liksom, det här handlar mer om. Yep. Men man måste förstå hur det var en gång i tiden att ett hånfullt beteende. Ja. Och det här är en sån grej.
Hur var det med målgester då, Mattias?
Ja, men målgesterna gäller att liksom, till en viss nivå. Och vad ännu viktigare, i vilket läge? Ja. Alltså, har du en match där du gör liksom, mål i öppen bur. Andra, motståndaren tar ut målvakten. Du gör ditt andra mål i öppen bur. Skulle du åka och kasta upp handsken och skjuta några ankjakt eller någonting? Om det var då 30 år sedan, då hade du hoppat ut på isen och blivit slagsmål. Utan då gällde det
liksom... Sällan kom undan med det när han satt rookie-rekordet.
Ja, när han satt rookie-rekordet, då kom han undan. Det är det med att tajmingen, hade du avgjort en overtime att göra det, helt okej. Okay. Ja. Men inte när du gör 6-0-målet, åka runt och sätta det på klubban och glida framför motståndarnas bås. Men då var det ingen underhållning.
Innan vi släpper Omark så måste vi ta den stora frågan som Ebbel hade. Vi ska försöka reda ut det här med Linus imorgon då när vi träffar honom. Men, vad tror ni? Missar han skottet eller inte? Var det meningen att gå mellan benen där? Eller var det en
halv? Jag har inte ens tänkt på tid.
Titta hur sent hälen på klubban träffar det där slagskottet. Så att, jag tror lite Ebbel är inne på någonting. Att det där var inte
det. Men lirare erkänner ju aldrig det. Utan det bara sker ju helt plötsligt. Och så är det mål då. Men det kanske är
men
så.
Titta vad pucken träffar. Det är ju som ett slagskott där han ska...
Snurren är ju så här.
Jag har alltid tänkt på också. Ja, men jag tycker han slog klubban innan.
Ja, han stoppar upp. Det är ju skottfint. Men titta... Om vi ser, det kanske vi får svar på imorgon. Ja. Eller så kommer han kommer ju säga att det var precis vad jag ville.
Ja. Ja, men det där ska vi fråga.
Jag tror till och med att han fick lägga om den där. Att han liksom, första gången fick börja åka fram och så blåste han av.
Ännu mer.
Och sen att han gjorde den då. Och så gör han den
där. Titta hur långt ut på hälen där.
Att det är liksom nästan... i golf det där. Att han nästan gör en liten socket.
Sen har han ju mycket bättre känsla än vad jag någonsin haft. Så det...
Jag kommer ihåg, vi gjorde en välgörenhetsmatch när jag fick spela med NHL, gamla NHL-posten. Mattias var inne i laget och hade turen liksom att få några puckar på mig så att det blev mål.
Ja, du gjorde hattrick då, Niklas.
Ja, men jag gjorde lite publik på plats. Och jag gjorde någon målgest. Jag tror jag gjorde Stordi Jagers gamla målgest. Ja. Då kom notan förbi mig. Skippar det med målgesterna. I en välgörenhetsmatch. Då, första gången jag tänkte att det kanske inte är sådär i hockey att skala på med så mycket målgester. För ska du samla på det målgester? Man kommer inte ihåg så många egentligen. Jag kommer ihåg Jage, Sällen, jag kommer ihåg Bergqvist när jag helikopter så här med klubbar. Men annars kommer man inte ihåg så många. Det finns ju inte fotboll. Det finns ju många som helst. Det är liksom Jökeres och det bara fortsätter.
Det var ju jättegrejen. När Ovechkin firade, det var ju inte bara att han firade. Det var ju en speciell målgest. När han kom in var det en jättesnackis att folk var tog
tyckte han firade för mycket. Ja. Det är härliga med Ovechkin att sån glädje när han gör mål. Ja. Han har gjort ett par. Så han... fortfarande lika roligt att göra mål. Ja.
Tänk om vi kommer där Morgan Riley som är en snäll kille. När Ridley Gregg var i åtta på sköt ett slagskott i öppet mål. Ja. Det var inte smålgesten, det var bara att han tog i för mycket när han gjorde mål i öppet mål.
Ja. Det är
helt klart. Hörrni, innan vi slutar, ja, ska vi ha ett quiz.
Såklart.
Härligt mot
honom. Ja, jag älskar
ett quiz. Ett
Lind-quiz.
Oj, oj, oj. Jag vet inte om jag kommer sitta med er två här igen, så att jag måste passa på att köra. Det blir nämligen bara en gren här och det kommer vara vinnaren står kvar.
Yep.
Så ni svarar fram och tillbaks tills någon tappar ut. Det kommer ha lite tid här, så att jag kommer säga till här när ni tar för lång tid på.
Oj, oj.
Och det här är väldigt enkelt. Ni har ju två ganska vanliga beiga förnamn. Mattias heter ju du, heter Niklas, som jag glömde.
Tack, tack.
Så att det kommer att vara så här då att ni ska bara säga NHL-spelare som heter Niklas eller Mattias. Du säger Mattias och du säger Niklas.
Okay.
Och det är ganska jämförbart. Det finns, jag har räknat, ni kan få veta det här inför oss inför lite press.
Ja.
16 är Niklas, 14 Mattias.
Är det aktiva?
Nej,
nej.
Alla tider.
Oj, oj, oj.
Okay. Så då, eftersom att det finns ett par Niklas till,
ja,
det finns 18, men 16 som du har en chans att ta, skulle jag säga. Så får du börja.
16, så okej.
Okay. Så du börjar gå lite fort här i början.
Ja, okej, okay, men då säger jag Niklas Wallin.
Wallin, ja.
Mattias Bromé.
Snyggt, han har ju där hipster direkt. Ja, han har gjort någon match för det.
Jag stannar kvar norrut och säger Niklas Sundström.
Susse, ja.
Mattias Ölund.
Ölund.
Jag får väl ta det mest givna då. Niklas Lidström.
Lidström.
Den fick du. Mattias Janmark.
Jajamän, Janmark Nylén.
Ja. Och då säger jag Niklas Hagman, säger jag.
Oh, snyggt! Ja. Det finns tre utlänningar, kan man säga.
Jag tänkte ju säga... Ja, det får
jag sa bra. Ja. Nej, han har lyssnat.
Ja.
Mm. Men du har några sådana att välja på också. Finländare, kan vi säga. Ja,
det, här är en, det här är ju en Mattias Samuelsson.
Jajamän.
Det är en utlänning.
Där är vi en av tre utlänningar på Mattias. Jajamän. Dubbelpassare, men han spelar för USA.
Oh, fasen alltså. Får man en livlinje att man får fråga dig på en här bara så man kommer in i
spåret
igen?
Niklas, Niklas. Det finns väldigt många du borde ta på.
Ja, men det är klart du borde göra det ju.
Ja.
Niklas Wallin, Niklas Lidström, Niklas... Sundström har ju tagit.
Nej, men kom igen. Nej. Du har ju Stanley Cup-mästare.
Ja, men jag har ju personlig Kronwall såklart. Niklas Kronwall.
Kronwall, ja. Tänk om ni tar det här hela vägen, då blir jag imponerad.
Nej, men det är ju inte en chans.
Nej, det är ganska svårt att man sitter.
Ja, det är det. Det är kul för folk hemma här också, för att jag tror att de har några här.
Ja. Ja. Får man ta sig själv?
Ja, det är det jag sitter och väntar på.
Var inte så ödmjuk. Du har ju ett...
Nu har du tagit för lång tid på dig, så jag stryker. Du får ta dig själv här, du får ingen mer betänketid.
Okej, okay, och jag säger Niklas Grossman.
Grossman, jajamän. Då går bollen tillbaks direkt här.
Mattias, det borde man ju ha kollat sig egna namn.
Ja, verkligen. Jag tänkte att ni skulle ha tänkt på det.
Ja.
Det finns ju definitivt ett par du har mött här kvar i alla fall. Kanske till och med spela med någon gång.
Timander.
Timander, jajamän. Var en av dem jag tänkte på. Mattias, kanske spela med någon landslag. Han är ett par år yngre.
Då säger jag Niklas Bäckström.
Jajamän, Bäckes. Bra, du sätter press på den här nu.
Ja, jag attackerar.
Nu är det snabbt. Jag får nog kasta in handduken här.
Du gör det?
Ja.
Du kan få, du har ju en aktiv kvar, kan du få som ledtråd här. Det är din livlina.
Ja, Ekholm.
Jajamän.
Ja, bra.
Och då säger jag Niklas Bäckström. Igen.
Snyggt. Där har vi en annan av utlänningarna.
Jag kan nog inte vara sura med.
Det var ju 18 Niklas och 14.
Ja, men jag tror... Kan
du kan ju ta dig själv då.
Det kommer aldrig att ta Niklas Treutle, tysken, som gjorde två matcher för Arizona. Eller Niklas Kokko, den finländska målvakten, som gjort en match för Seattle. Så alltså, egentligen är det 16.
Måste du hjälpa till med... För då har jag plockat 5-6.
Lämna in nu bara något
annat. Niklas är vinnare.
Han har ju plockat en mer. Nu ska vi se. Du kan få styla här då, om du kan sätta en Mattias.
Ja. En Mattias?
Som är kvar här.
Jag skulle säga Mattias... kanske jag låter dum, men Mattias Norlinde?
Eller? Ja, Mattias Norlinde har gjort tre matcher för Montreal. Ja, snyggt.
Precis. Bra.
Sen hade vi också kunnat dra till Weinhandel,
ja.
Tedenby, Rittola, Tjärnqvist. Mattias Johansson var över i Calgary.
Ah.
Sen hade vi också på utlänningskontot Sean Mattias och Mattias Macelli. Det var lite svårare.
Niklas då, vilka saknar vi?
Okej, då får du sätta Niklas då för att briljera.
Jag vill inte briljera. Därför jag kan inte.
Nej, jag kommer inte få mer.
Den uppenbara är ju kanske Niklas Hjalmarsson.
Hjalmarsson också, ja.
Men vi har ju Hävelid, Niklas Andersson, Niklas Sundblad, Nordgren, Niklas Svedberg, ja. Niklas Jensen, dansken, ja. Och så Niklas Bergfors,
ja.
Som var med i Kowalczyk-traden.
Det är bara bra att hitta alla de här själv, John. Men det där Matthias, det var lite långsök.
Du måste lära oss hur man hittar såna informationer, ja. All information. Jag satt och lyssnade när du kommenterade, det går också när du hittar Gretzky och så hittar du bara vidare och vidare.
Jag har mitt dokument, nu var det, matchen jag gjorde igår så var ju 4-0, ja. Efter 2, så jag har ju liksom det här matchen avgjord trivian. Ja. Den plockar vi inte fram om det är tajt. Men om man behöver döda lite tid så
du
finns
det. Du måste ha egen nhl.com/linkquiz. Ja, exakt. Att egen information. Det är imponerande. Tack så mycket, Mattias.
Ja, tack. Det är långa tågresor från Övik till Stockholm.
Exakt. Långa promenader i skogarna. Man träffar inte så mycket folk där. Om man går och tittar på tallarna får man tänka. Hörrni, det är Nashville mot Detroit ikväll klockan 8. Och framförallt så är det CHL-final 19.00 imorgon. Och studiestart 18.30. Bli med oss då. God morgon tillbaka på torsdag. Stort tack till Niklas och Mattias. Och stort tack från oss alla tre och vi som har jobbat med det här för att ni hänger med oss idag. Så ses vi snart igen.
Tack, Jonna.